Det är
Agnes Andersson. Ja.
Ja, du sa att vi skulle tänka lite på vad vi skulle...
Vad man kan prata med dem om, ja. Hon finns på Soliden.
Ja.
Ja, just det.
Och det är Holgers.
Det är Holgers mamma, ja.
Och vad jag har hört senast då, så är hon ju klar i huvudet.
Ja.
Ja. Men det kan väl, när man är så där gammal, kan det väl växla lite?
Jo, det är klart. Men
man
säkert,
brukar kunna gå och ut någonting.
Ja, då, kan... ja. Det kan jag prata med Kerstin Larsson också, som jag har kontakt med henne.
Det kan du göra. Mm, Och det gäller kanske ingenting om ombänning, det heller.
Nej, det förstår jag. Nej. Utan det är mera engelska.
Ja, det är det. Ja.
Hon var ju gift med honom som var barnvakten i det, va?
Det kanske han, det var inte, jag kan inte det där.
Det var han var barnvakt, de hade en stuga där nere vid övergången, vid bruk.
Jaha.
Men den är riven.
Ja.
Där låg det en barnvakt.
Ja, det vet jag. Ja.
Och det var, där bodde de.
Ja, just det. Men då var det hennes mamma då som bodde i den här som är turistbod nu då.
Ja, det kanske det.
Ja, henne minns jag.
Ja.
Också. Ja. Jo, det skulle väl möjligtvis vara om du kommer in och på skola och sådär då, kan, med broms på.
Så ja, det kommer vara där, det. Ja, just det. Det är riktigt.
Ja, om man kollar lite mer kanske. Ja,
bror Andersson måste vi stryka. Ja, just det.
Ja, och
Harry Brusling,
det vet du själv.
Det vet jag själv. Alltså, och då kan jag bara ringa då och be att vi får träffas. Jag kommer dit.
Ja, och han ville ju att vi skulle träffas alla tre hemma där hos honom.
Ja, ska vi göra det då?
Ja, jag blir hemma nu. Ja, jag blir hemma den här första delen av veckan som kommer.
Ja.
Men då, hur var du borta nu?
Ja, jag åker...
Lars Larsson.
Det är han får ju.
Ja. Det blir ju också, det blir ju frågan om det. Då
ja,
är
just det. Nej, det har det inte heller.
Och honom kanske du känner bättre.
Ja då, jag känner honom väl. Mm.
Men nu är vi inne på Dagmar
Magnusson.
Ja. Mm. Och det är väl så att det har ju, jag har tänkt lite på det här sedan igår.
Mm.
Och
det var liksom meningen.
Ja, att hon kom ju hit då med sina bröder, gjorde hon väl, som var stenhuggare. Och de bodde i Ennora då. Så det var intressant med det stenhuggeri. Vi sa ju nu att Ennora inte hör till ombänning, men de...
Men det hör ju i alla fall till hela bygden.
Ja, det gör det ju. Och också väldigt nära ombänning, för att själva stenbrottet, det ligger ju emellan Ennora och Ombänning. Och jag vet inte riktigt om det ligger på Ennorskogen eller om det ligger på skogen som har hört till Alés. Den skogen som hörde dit gick ner mot Ennora. Och det var så att de här stenhuggarna var med här uppe i Ombänning. De gick väl här och handla. Jag har hört nu, vi pratade med mamma och jag sen senare, att de var ju med på dans.
Det ordnas dans här.
Ja, och det är det jag tänkte du skulle ta och intervjua Dagmar. Att det var så att de hade såna här bjudningsbaler. Och de bjöd, då bjöd de in folk från andra byar. Och det där är ju någonting som är alldeles borta, en tradition som är alldeles borta. Men den fanns här och det måste väl ha varit på just omkring 1920 och kanske lite in på 20-talet där. Och för hon talade om att hon var med här. Och det var, de var här nere vid Alés på den logen. Och då bjöd de alltså in folk i andra byar. Och en annan gång så var de bjudna tillbaka.
Ja, jag förstår.
Och den här...
De hade egentligen varit roligt på det sättet för...
Ja, visst. Och den här Erik Öst. Det är väl han är hans
riksspelman.
Han var ju här och spela. Så att
det var där kraftiga.
Han är ju död.
Han är död.
Jo. Om hon kan ha någon reda på det där.
Ja, vad kul.
Och för då jag menar då var ju de här karlarna med också förstås som var stenhuggare på det viset kommer de in liksom.
Ja, just det, precis. Vad bra.
Det är väl, sen så kan ju, hon vet ju annat från Lindesberg kan man tänka på sådär. Så hon är ju klar i huvudet.
Ja, det är hon. Mm.
Det är
hon. Hon är gammal, hon är
96.
Ja.
Det här är ju i Djupnäs.
Jaha, Olander.
Ja, det är Anna Olander som är född där, tror jag.
Karl-Erik, är det hennes man?
Ja. De har friköpt själva husen nu av Ramnes. Det är första gången i Djupnäs, en lång gammal stil.
Ja, Djupnäs är en fin by.
Ja.
Oj.
Och det har ju ingenting med ombänning.
Nej, det har det inte. Nej.
Men jag vet att det har varit kontakter mellan ombänning och Djupnäs.
Det är väl ingenting som hindrar om man skriver om ombildning att man talar om kontakter
på
olika håll. Det behöver ju inte precis vara om själva ombildningen.
Nej.
Det har ju utvinkningar också.
Ja, visst. Ja. Och det vet jag att de har gått över sjön på dans till Djupnäs.
På vintern.
Tidigare, långt före här på 1880- och 90-talet.
Ja.
Det har jag hört.
Ja, alltså. Ja.
Så då gick de väl innan den riktningen också?
Ja, det gjorde de säkert. Ja. Och hon kan säkert en massa om själva byn Djupnäs.
Det tror jag.
Ja, och om kontakterna också.
Ja,
både till kyrkan och Våla och i övrigt.
Ja. Det tror jag. Och om man då tänker sig för Våla, den boken, om du pratar med dem där, så är det ju intressant med det här kyrkbåten.
Jaha.
Om hon kan veta något.
Ja, just det.
Den finns ju kvar, den från Djupnäs. Den är ju på museet i Vallby.
Ja, det är den. Ja.
Och både båt och hus.
Jaha.
Och den kommer från Djupnäs.
Där ska man ta kontakt med Vallby då och prata med dem. Och...
Ja, de måste ju ha fått uppgifter.
Ja, säkert.
När båten är ju inte byggd i Djupnäs, alltså den är byggd på Sollerön. Den är beställd.
Ifrån Dalarna?
Ja. Så de Djupnäs, de köpte båten.
Jaha. Vet man hur gammal den är?
Ja, hur var det nu?
Ja, det vet de.
Jag har något årtal 1828, men det kan vara fel. Men båthus är äldre än båt.
Jaha.
Så båthus är väl nästan märkligare.
Ja.
Det är i Djupnäs. Sen är det
Arne Engström,
och han var ju från Skommabo.
Ja.
Det här huset som är rivet nu, som jättestora huset som låg nedanför Vretströms. Vretskogs. Jag hörde dit. Det var ihopslaget med Vretskogs. De rev det huset. Men han vet väl dessutom ganska mycket om resten av Våla, misstänker jag.
Det gör han säkert.
Ja, han är. Sen har du ju Lisa Nordström då, som...
Var finns hon?
Ja, hon bor i Västa, eller i Fagersta. Borta där på Loravägen heter den. Borta Norrby teater.
Ja.
På vintern, men på sommaren bor hon i Folkhyttan.
Jaha. Står hon i telefonkatalogen?
Ja, det gör hon.
På Nordström?
Ja, hon har varit änka så pass länge, så det står på hennes namn.
Det gör det.
Nästan säkert.
Ja. Vad heter mannen?
Det kommer inte ihåg.
Nej.
Det kommer någon annan
att ta frågorna sen. För då ringer man henne antingen Folkhyttan eller i Östanfors då, för att få ett samtal.
Ja. Jag kan titta sen.
Ja,
för att annars så står det nog på en dotter där i Folkhyttan. Men det här i Folkhyttan, det är... Nej, hon bor inte i Folkhyttan, hon bor i Bodarna.
Jaha.
Det är hennes hem. Det är Lisa Nordström, det är hennes hem. Så hon vet nog mycket från den sidan.
Det är ju viktigt också att få reda på från den sidan. Så att det inte bara blir en tyngdpunkt åt det här.
Ja, visst, det är ju mycket på den sidan.
Det.
Och det finns ju flera där och intervjua. Men det är ju så att när du kommer till en så kan man ju fråga vidare.
Precis, då kan de tipsa vidare om det.
Det kan de ju.
Ja.
Det var någonting annat jag kom att tänka på. Igår. Det var, vi pratade om att det var inte så lätt att veta den där byn där nere. det finns ju ingen gammal person kvar där alls.
Nej, det gör det
Nej.
Inte det.
Men vi kommer att tänka på igår kväll. Sven Eriksson, kommer du ihåg?
Ja då.
Mm.
Ja då.
Han lever ju.
Det gör han.
Ja, och är på ett hem i Fors utanför Avesta.
Jaha.
Men är nog lite borta.
Ja, ja.
Men Astrid, hans syster,
ja,
lever också och bor i Knallaspänning.
Var ligger det?
Utanför Avesta.
Jaha.
Och henne har vi träffat, vi var bjudna dit när jag fyllde 80 år, Sven.
Ja.
Så bjöd han folk kanske.
Ja.
Och då var vi dit och Astrid var alldeles klar i huvudet.
Jaha.
Och väldigt värda på saker och ting.
Jaha. Jaha.
Så det är en person, om man nu tänker att man vill ha reda på lite av livet nere i den
det,
där bilden.
Ja, just det.
Säg på 20-talet och
jaha,
sådär.
Jaha.
Och hon är väldigt värda på
saker. Vad heter hon? Astrid.
Ja. Kan jag heller inte.
Nej. Hon har varit gift då?
Ja.
Ja.
Där.
Och sitter på ett hem då?
Ja, nej. Sven gör det. Nej, Astrid är nog kvar i sin stuga. Hon har en liten egendom där i Knallarspänning.
Ser du det? Jaha.
Mm. Och jag inte har hört annat än att...
Nej, Knallarspänning.
Ja.
Ja.
Nej, jo då. Vi har köpt en häst där en gång.
Ja.
Och så jag har varit dit när jag var liten.
Ja.
Men inte den gården.
Nej, nej.
Men Astrid har jag ju, hon var ju hem hit ibland när
ja.
Sven bodde kvar.
Ja. Ja.
Och det är ju, vi sa ju förut att det var namn, personnamn i förleden på de här Benning-namnen.
Mm,
men det är svårt att gå till.
Ja, verkligen.
Fast det kanske ligger något annat bakom.
Ja, säkert. Ja.
Ja. Nej, det är en liten by där utanför.
Jaha, oskönt.
Ja, det är...
Ja, kul.
Ja.
Knallart.
Ja, men Knallas.
Knallas. Knallas, spänning, Knallas.
Man kan inte komma på vad det skulle
vara. Nej, ja, men det blir ju förvanskat under århundraden.
Mm. Ja, visst, som omvändning, hur ska man kunna veta? Det blir avmöjt där om man
nej.
Inte...
Nej,
nej,
precis.
Det kan man inte alls.
Nej.
Nej, så... Det är en möjlighet med den här Astrid. Och för hon... Jag kommer att tänka på henne ihop med de här bjudningsbalerna. Hon berättade nämligen för mig då, för jag satt mitt emot mig på det kalaset.
Mm.
Lite grann kom hon in på det här bjudningsbalerna.
Mm.
Hon hade också varit med för
ja,
det.
Ja.
Så det är... Och vi talar förut om den här Kopparslagare Engström.
Mm.
Och det kan jag tänka mig att hon känner till den historien.
Ja, just det.
Det finns ingen annan som jag kan tänka mig.
Nej, jag förstår. Hon kanske känner till andra saker också.
Ja, det gör hon naturligtvis. Hon levde ju här då. Kom väl hit som tonåring från Karlbrunnby, kom hon fortfarande hit.
Ja.
Mm. Och sen så var hon kvar då till att
gifta
sig. Så. Hon hade skrivit en artikel i en tidning för ett tag sedan som vi läste.
Jaså.
Om någon... Hon blev spådd på Norbergsmarken när hon var ung hemma.
Nej.
Och det har ju slagit in. Hon har så tragiskt liv. Tidigt änka och så mycket sådant.
Oj då.
Och hon blev spådd om sitt liv då. Det,
jaha,
så in det där. Och det hade hon skrivit artikel om.
Jaha,
eller de har intervjuat henne.
Ja, ja.
Okej. Ja. Ja.
Var det deras tid?
Nej, det var ju en veckotid.
Jaså?
Ja. Och då man märkte på den där artikeln att hon kunde berätta.
Hon visste vad hon talade om.
Ja, just det. Så jag tror nog, Sven tror jag inte.
Nej, nej. Han var ju lite lustig på
ja,
sin tid.
Ja, då var han nervös
ja,
och sådär.
Visst.
Men... Han var ju inte borta.
Nej,
det är åldern som har tagit sig.
Ja, det
vi märkte
klart,
ju då att han på det här kalaset att han glömde väl bort sig. Just fast han klarade liksom av och var värd och sådär.
Han var ju representativ.
Oh ja, och han hade bjudit ihop. Det var väl, jag tror det var en 17
år. Jaså,
ja. Riktig middag ute på en restaurang.
Ja.
Ja, och då hade han tagit folk härifrån och sen från Karlbrunnby och där
han
var född och
han
har flyttat
hållet.
Ja, det var de där och sen...
Sen talade du om de här som bodde här uppe, de här bröderna.
Ja, just det. Det är i... De heter Holmström.
Ja.
Men det... Emmy och Robert.
Ja, men det är ett par gubbar som vi måste hjälpas åt.
Ja.
Där du har viss kontakt.
Ja, det kan jag åta mig och ringa dit.
Mm, bra.
Passa. Och det är ju bioamombänning.
Ja, det förstår jag. Ja, just
och
det.
Den här Tolstre fabriken.
Ja, just det.
Som jag tänkte mest på. Ja. Och om man då skulle vilja komma in lite på musiken och tänka att...
Ja, du sa att det var en av dem som skrev musiken.
Ja, och Kalle, och han var nog med och spelade på danser kan jag inte tänka.
Ja. Till och med så man skulle kunna återge noterna kanske till någon av deras...
Ja, det där... Sigurd, det var ju han som var dit.
Ja, just det.
Och han fick låna en del noter då som han skulle skriva av.
Ja.
Så det kunde du ju tala med Sigurd.
Sigurd är väl också en som man skulle prata
visst.
Med.
Oh, ja, visst. Ja, vi har fått tänkt igenom något annat i kväll också. Det var att de hade ju drängar och pigor i gårdarna. Vilken syn de hade på livet i en gård. Och vi kom på en hel del.
Jaha.
Till exempel så har ju Sigurd varit någon kortare tid i Varfels här.
Det var han.
Och Olle var här, men vart bara en vecka så vart han sjuk.
Olle var ledig.
Martin Bjurström tror jag har varit här uppe vid Anders, eller som Emma som vi talade om. Och Allan Nordström i Sundvård.
Nej, det känner jag inte.
Han var också dräng där uppe vid Anders. Och sen har vi ju Gunnar Lindström, han som bodde här uppe i Skeppars. Han kom från Uppland, han plus en som heter Löberg, och Löberg var dräng här och Gunnar uppe där i Fantimmas. Och de kom på tåget från Vändel, kom de ifrån.
Oj då.
Och då sa Nyman här, han hoppade och skulle möta dem vid anhalten här med häst och stor vagn. Gunnar har berättat om det där sen. De hade ju inga grejer. En liten väska.
Ja.
Och sen var de ju kvar här båda två.
Ja. Finns någon av dem kvar nu?
Ja, Gunnar Lindström finns ju i Fagersta.
Det gör han.
Ja. Och han är ju där reda på sig.
Ja, det låter.
Och de har kunnat liksom haft en annan syn på det hela.
Ja, just det.
Eller hur det helt enkelt var att vara dräng.
Ja, precis. Ja. Han står i telefonkatalogen.
Ja, det gör han. Ja, det gör han.
Ja.
Det, och han bor i en lägenhet där och är pensionär nu. Ensam. Och han är alldeles klar i huvudet. Så det är ingenting.
Ju fler man kommer på, desto bättre.
Visst. Och sen var här tror vi att den här som var prästgårdsarrendator sen, Tång-Erik, om det är så. Han bor ju uppe i Söderbergen.
Det gör han.
Ja. Han, jag nästan var någon dräng här.
Vad heter han egentligen?
Erik Gustafsson.
I Söderbergen.
Ja.
Det finns kanske flera Erik Gustafsson där.
Ja, det gör det väl. Men det här är alltså, han är svåger, han till... Gördis. Han är alltså bror till Gunnar.
Är han det? Gunnar Gustafssons bror?
Ja, en äldre bror.
Ja,
för då kan jag var ju från Tångarna.
Ja. Då kan jag prata med Gunnar då och höra vad jag får tag i.
Ja, för de pratar ju om... Eller vi kallar honom ju för Tång-Erik. Så, och han har reda på sig, han ringer hit ibland om han gjort någon gång.
Tångtäckla kommer jag ihåg.
Ja, det är en annan släkt.
Det är en annan släkt.
För att Tångarna var igen, det var Teklas hem det egentligen.
Det var,
men efter hennes föräldrar så kom väl den här Tångklas. Ja, det var de här pojkarnas far. Köpte väl Tångarna.
På det sättet.
Och nu har han ju sålt det och har ett litet ställe uppe i Söderberg. Så det var det som vi kom på som drängar, och det var sämre att komma på pigor. Ja, men det fanns också en som var här i den här gången, men hon är död och bodde i Norberg. Och en annan också, som den här som jag pratade om, Anna här uppe, Stenningen.
Ja, just det.
Vi kallar för Anders Gustafs Anna. Ja. Hon är ju död som hon.
Ja.
Så det är svårare.
Mm. Men det kanske också är sånt här som kan ge sig. Då.
Det skulle vi kunna få ut av de här.
Ja, jag menar det. Ja.
De hade väl reda på vilka som var pigor samtidigt som de var drängar.
Ja.
Så.
Det är ganska märkligt det här. De har inte försvunnit så långt.
Nej.
De är i Norberg, de är i Söderberg, ja, och de är i Fagersta.
Ja. Ja, visst.
Sen fanns det väl sådana som emigrerade också till Amerika.
Ja, det fanns det. Det gjorde till exempel Gärda, var det en flicka som hette här uppe vid Tant Emma. Hon var, Tant Emma var moster till de där barnen, och deras mamma var det som tog hand om sina systers barn. Och de var en hel skara barn, och ändå hon emigrerade tillsammans med sin man då. Han var en grönberg från Våra. Men hon längtar ju hela, hon ligger nu i Våra begravd.
Det gör hon. Vet man någonting om det? Finns det några brev och sådär? Vem skulle i så fall kunna ha dem?
Jo, vi har inte. Men hon skrev väldigt fina brev, Gärda. Hon, det kan Varfels ha. För att hon skrev till Tilan. De var ungdomskamrater. Och jag tror att vi inte har.
Vem talar man med hos Varfels?
Ja, det ska prata med Birgit.
Birgit,
ja, hon är ju ingift där, men det är hon som intresserar sig. Och det,
bor hon här?
Ja, de bor längst upp där.
Ja,
och, ja, det är klart vi ska prata med Sven också, men Birgit har mera intresse. Och hon har ju varit så väldigt hygglig och ställt upp oss. Vi fick ju göra alla de här förkläderna och kläder annars att låna. Så det,
bor de stadigt här?
Ja, det gör de. Just, och hon, för det tänkte jag på också igår kväll, att affären var ju här.
Ja, just det. Ja. Den kommer jag ihåg.
Ja, just. Och den har ju hon också reda på.
Ja.
Det har hon.
Ja. Och det kommer jag ihåg när vi gifte oss. Så bodde vi ute i Oskars stuga här ute på udden utanför Sjölunda. Oskar Hedén har en sportstuga.
Ja, det vet jag. Ja,
precis,
just ja.
Utanför Gustavsvik.
Ja.
Så att då gick vi över sjön här. Vi var på vintern och handlade i den där butiken.
Här inne?
Ja, just det.
Det är en häststuga.
Ja, just det.
Ja.
Så det kommer jag mycket väl.
Ja. Jo då, hon har spart vid och det finns böcker. Det var ju så att han var ju riktigt storhandlare. Det var ju farfar till Tilanden. Alltså det blir Birgits svärmors farfar. Och han kom ifrån Virsbo. Och så startade han affär här i en bo, i en loftbo först. Som är mycket mot den här skolan. Och sen hade han ju affären i Våra också, Sörbyhandel. Så han hade två affärer. Det var ju största affären där. Så. Och åkte emellan. Och sen övertog vi döttrarna affären här. Och Annie har fortsatt in på 53 eller 54. Så det är ju liksom.
Ja, det är också en del av den här byns historia.
Ja, det var någonting mera som jag tänkte på. Jo, det var att vi pratade om inkomster. Och det var ju, jag glömde då att det fanns nog hela tiden också riktiga skogskörslor, alltså som körde timmer. Bolag kom ju snart in i bilden. Till exempel Engelsberg fanns då, hade skog, och de kanske lejde in. Vi körde ju åt Engelsbergs bruk ganska mycket. Och till Dins och andra bolag. Så sånt kom ju också in som extra förtjänster. När kanske järne och kol och malm tog slut.
Då fanns skogen kvar att köra.
Då börjar nog större avverkningar också. Rent timmer och sånt här. Att de körde väl ner till sågen i Engelsberg.
Det var väl inte, man körde väl inte bara man hög också?
Ja, det gjorde man också förstås. Men det var nog vanligare att bönderna körde än att de högg.
Bolagen Hedin, Svängesberg och andra, de hade anställda huggare då?
Ja, det hade de.
Som högg, och sen skötte bönderna om körslen?
Ja, det var nog det vanliga systemet. Till exempel så bodde ju Brandberg.
Ja, ja.
Bodde ju här uppe.
Jaha.
Och han hyrde ju av Hedin.
Jaha.
Och högg väl åt till honom då,
vad
jag förstår.
Ja, ja.
Han var ju huggare.
Det var far det till John Brandberg och Lennart som var skolkamrat med mig.
Ja, just det.
Och så vidare.
Det var det så.
De
kom ju bort ifrån.
Gjorde de det? Det kom folk inflyttande också.
Ja, vad det nu kunde bero på. Det var väl att det fanns arbete.
Ja. Precis.
Ja, så de flyttade på det.
Ja. Och sen flyttade vi folk ut också, sådana som blev över liksom i arvsskiften och sånt.
Ja, det har de ju gjort. Mm. Ja, visst, vi talade om Amerika. Jag sa att det var en här Gerda då, och det visste kom till Amerika. Och sen nerifrån Alés här, de var ju många syskon. Birgits fars
syskon.
Det var en syster som flyttade till Amerika också.
Det var det,
Anna hette hon.
Det kanske Birgit känner till en
dag. Ja, det gör hon. Ja, Birgit.
Och kanske har brev också.
Ja, det kan man nästan tänka sig att hon har.
För det är alltid roligt att åka fram sådana där.
Ja.
Det är ju alltid väldigt talande.
Jag ska tänka om det var någon mer Amerika. Ja, det fanns tidigare någon som for till Amerika. De som bodde här i Varfälts före. Innan den här äldre Varfelt kom dit. De var släkt med Epas i våra. Det var en son som kom till Amerika. Jag var i hem och äcklingar till honom. Här en sommar som jag pratade med. Han var hit och ville titta här. Men de vet jag inte om det ska vara. Det är bara Mats och Eriksson.
Ja, just det. Jag träffar honom här nu på Engelsbergsdag.
Men där misstänker jag väl att i så fall skulle kanske vara hans syster, Ulla, äldsta syster. Hon var med reda på det.
Ja.
Genom Edith då, som dog för några år sedan.
Ja, det är riktigt. Det var Epas syster.
Ja, det var det. Och Epas farfar, han var född. Det här var hans hem här i Varfälts.
Var det det?
Och så Epas far då, Anders, han gifte sig med Buntfar. Så det var Erik Jansson som stod på det pappret. Det var farfar.
Ja, det är det. Det var ju också typiskt då. De flyttade inte så långt då när de gifte sig. De flyttade härifrån till Bodfallet.
Ja, det var rätt så långt ändå.
Att
annars så har jag...
Man gifte sig mycket inom byn.
Ja, förskräckligt mycket. Ja, den här, om man tittar på de här namnen här som jag hade, så har de gjort sig väldigt mycket. Vi hade ju en lista på namn lite längre in.
Ja, just det, det här med.
Och då är man ju tillbaka på 1800. Nu tar vi titta på den. Där. Per Jansson och Erik Jansson, de var antingen kusiner eller bröder, det har jag riktigt nästan glömt. Och det där är Hellströms och det är Varfälts. De var i alla fall släkt. Anders Persson, han bodde i en herrgård. Hans fru var syster till Erik Jansson. Wåhlin, han bodde vid Gustav Adolfs där uppe. Anders Perssons syster var gift med Wåhlin. Anders Ersson. När vi tar Anders Olsson först. Han var måg åt Anders Persson. Och han bodde uppe där vid Tandimma. Anders Olsson. Anders Olssons Anders Olsson och Anders Ersson var kusiner.
Mm.
Och de bodde Anders Ersson i Alies.
Mm.
För Anders Olssons mor, hon var född i Alies.
Mm.
Och så var hon gift i Västanfors faktiskt. Mm. Men sen flyttade sonen tillbaka hit.
Mm.
Nå, Hans Andersson vet jag inte om han var släkt på det sättet. Men de blir nästan släkt allihop.
Ja visst, det måste ha blivit så. Ja. Det måste ha betytt en väldig sammanhållning. Men,
ja.
Men också, vad ska jag säga, konfliktungar ibland.
Ja, det var till exempel så här att Anders Persson här då. Han dog 1870, så jag kommer inte ihåg när han var född. Han hade bara en dotter,
mm.
heter Anna Katarina,
mm.
och hon var bara 20 år när hon gifte sig.
Mm.
Och då var det ingen lämplig här då, Leby i byn, som dessutom hade någon egendom.
Nej, det skulle det vara.
Ja, utan då var det bara Anders Olsson,
mm.
och då var han 40 år.
Mm.
Och hon var 20 bara, mm. nästan. Det var så stor skillnad. Mm. Men då fick hon gifta honom.
Ja, det var liksom inte mycket att välja på.
Nej, och det har jag hört sägas då att hon ville ju inte det där.
Nej. Vet man någonting om hur det gick sen?
Ja, de fick ju flera barn.
Ja.
Och till slut dog hon barn själv.
Oj då. Det var vanligare då, ja, på den tiden.
Ja, med barn, men hur föräldraskapet, det vet man ju
inte. Det vet man ingenting om, nej.
Men ja, det står ju, det finns ju mycket kort sagt om en Anders Olsson.
Det gör det.
Ja. Ja. Men det var väl, hon tyckte väl att han var gammal.
Jo, det är klart. Visst, han var 20.
Ja.
En 40-årskarl på, ja, den tiden, ja. Det var nästan en gubbe.
Ja, där. Visst. Ja. Ja. Så ja, sen är de... Nej, de andra har jag inte.
Nej,
men du ser att
nej, men det måste ha varit så att det blev en massa
ja.
korskontakter.
Ja, mm. visst var det det.
Mm.
det. Och de var mer eller mindre tvingade kanske till vissa äktenskap.
Ja, ja. Inte så. Det var väl inte alltid så lyckligt, kan man tänka sig.
Nej.
Okej, okay. Vad fint.
Ja.
Det var så.
Det var så. Ja, jag tänkte på något mer. Det var, jag har ett papper om kapellet.
Jaha.
Som Ida har skrivit, Ida Nyman.
Ja. Det var det en genomgående religiositet i bilen?
Det kom ju. Det var en sån där väckelse då som
Jaha.
Kom. Så de vart ju med här då.
Jaha.
Men... Ja, och Warfels var ju med.
Mm.
Och Hilma Larsson.
Mm. Mm. Vad var det för typ utav?
Ja, det var baptist.
Var det baptister?
Ja, uh-huh. det är det brobaptister.
Uh-huh.
Mm. Men kapellet var byggt av byn.
Uh-huh.
Och så det var inte församlingen, eller de var åtminstone med. Så det, i statuten, eller man ska säga, för det så var det sagt att alla trossamfund skulle få vara där.
Jaha,
ja.
På det sättet. Så det var,
så
inte
det var aldrig stängt, för så Frälsningsarmén var här, ja. Och missionärer kunde vara här,
ja, ja.
Och vanliga kyrkan, ja, var här det. Någon gång om året.
Ja.
Så det var ju bra.
Ja, det var det.
Ja.
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 Det tyder ju på en vidsynhet.
Ja, ja, det mm. gjorde.
Mm.
Men det där har jag ett papper som Ida har skrivit,
ja, bra.
Ett par A4
ja.
Papper om kapellet.
Mm.
Men det var väl lite splittrat, till exempel i den här familjen här då. Idas föräldrar, Gustav Andersson, han var ju kyrkvärd, så han var ju i kyrkan.
Han var högkyrklig.
Mm. Ja. Visst, och han gick aldrig på det.
Nej.
Och Klaras, hon var med i Helgelseförbundet.
Om det. Och det är hans fru?
Ja.
Ja.
Och Idan var ju med
i baptisterna.
Ja. Så gifte hon sig med Nyman och han var pingstvän.
Ja.
Han var ju kusin till Petrus.
Ja, det. Ja. Det var mer än jag visste.
Ja.
Oh,
ja. Så det var fyra olika.
Ja, det var väldigt
ja.
Ja.
Det, Och Gustav Andersson, han var ju väldigt förkyrkad för att det här Anders Olsson, det var hans far.
Jaha.
Och han var kyrkvärd, han i Norberg, och Anders Persson, hans morfar, han var kyrkvärd här i Våra. Och,
ja.
Och de hade varit kyrkvärdar i 8 generationer.
Ja.
Så.
Det fanns en grabb här som hette Gustav Åkerberg.
Ja.
Som var en skolkamrat med mig.
Ja.
Som hade med Gustav Andersson att göra.
Nej, han är från Hellströms.
Var han det?
Ja.
Oh, ja.
Han är kusin till Anna-Lisa Wendt.
Är han det?
Ja.
Oh,
och han finns ju i Hallsta nu.
Det gör han.
Ja.
Ja. Det är också en grabb som man, eller
ja,
som
visst. Man skulle, oh, ja, han har naturligtvis min. Han är ju uppfödd i Hellströms.
Ja.
Ja. För att
jaha, du, jag sammanförde honom med den här gången.
Ja, så nej, ja. Då, nej. Nej. Han Augusts far, han var gift 3 gånger.
Ja, så.
Och i sista äktenskapet då hade han ju 2 flickor. Ja. Ester och Märta, du kommer inte ihåg dem.
Nej.
Fastrar till Anna-Lisa Wendt. Eller
ja,
fastrar. Ja, jag fastrar, för det var ju deras fars riktiga döttrar.
Ja, ja, ja.
Men det var alltså deras det är deras farfars riktiga döttrar var.
Ja.
Men deras farmor var ju inte mor åt dem. För det,
nej,
det var andra fruen som
ja,
var
ja,
mor åt
ja.
August. Ja. Och, men då fick de döttrarna och sen den ena då, Ester, hon är mamma till den här Gustav Åkerberg.
På det sättet.
Ja.
Ja.
Och de är visst födda samma år. Är det 20?
Är det? Ja, jag är född 20.
Ja.
Och det är väl Bengt också.
Ja.
Ja, Gustav Åkerberg lika
ja,
så.
Ja, och Anna-Lisa, de är ju
ja, ja.
Killar, så
är ja, ja.
Ja, så de är ju uppväxta tillsammans.
Ja.
För han bodde här kanske också.
Det gjorde han.
Jag förstår.
Ja.
För Ester, hon bodde här i den lilla stugan.
Ja.
Mm. Så att, ja. Han borde nog veta en del för att det är Esters mamma då, Mina hette hon.
Ja.
Det är hon som har uppfostrat det här. Åkerberg, för Ester var nog borta ibland och jobbade och sådär.
Ja.
Så
ja.
Han har nog blivit uppfostrat av en tidigare generation och då kan man
ja, just,
ha mera
ja,
minnen.
Ja, det är riktigt.
Ja.
Stämmer det.
Så, det är, hon dog 48, min nästan kom till och med.
Jaha. Ja.
Ja, det är
ja,
det
jag
om jag skulle leta fram det.
Ja, den här kartan då, karta över rågången mellan Engelsbergs bruk och Ombänningen. Och den är, kartan är från, vad sa vi, 1779, ja. Och det var bråk då. Mellan Ombänning och Engelsberg, var gränsen egentligen gick. Och den går då nerifrån, var är det?
Ja, ungefär vid oljefabriken.
Vid oljefabriken.
Någonstans.
Ja, just det.
Lite mer åt Sjölunda till.
Ja, ja, mm. Ja. Och sen upp till Flaxjärn, ja.
Som den går nu.
Ja.
Men det där kanske är, jag vet inte om det där är skjutet åt sidan någonstans.
Ja.
För de, det var väl bråk för att Ombänning tyckte väl att
att, det, att de hade tagit för mycket
ja,
av deras. Mm. Ja. Vad står det
ja,
där?
Spelfallsberg.
Spelfallsbergs
Spelfall rör. Spelfall är det ju där nere innanför Sjölunda. Spelfall under
ja.
Åkrarna.
Ja, ja.
Som
ja.
Hörde till Jonssons.
Ja, ja.
Det heter
Spelfall. Jag har det. Mm. Och det där är
ja,
Grävlingsbergs rör. Det vet man inte.
Nej.
Det måste vara uppåt
ja, ovanför Albertina.
Ja,
någonstans.
Just det. Ja, precis.
Mm.
Det måste det vara.
För sen blir det Nyrönningsberg, och då är vi inne på Valfält. Nyrönning.
Ja.
Och Skräptars, det är inne på Hellströms.
Ja.
Och
Skogsälvsbräns. Där har det hänt någonting
ja,
till.
Ja, det är ju inte så långt ifrån Flaxjärn.
Nej, det är det inte. Jag går upp där.
Ja. Det har väl varit en skogsälvsbräns.
Förmodligen det, ja.
Ja. Och det rör, det står ju för att
för,
det är röse eller
ja,
gräns.
Ja, just det. Det är gräns.
Mm.
Ja, bra. Fint. Verkligen mack.
Ja,
det
är
väldigt
fina.
Ja, visst. Ja, ja. Jaha, här har du väl hela.
Och det är en kopia på 1698 års karta.
Oj, 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 där har du flax.
Men det är kopian är ju ska se.
Östra om, den ligger mest hos Nen.
31, står det inte det?
Där står det 1693, ja.
98.
98, ja. 1831 står det där, ja. Mm. Ja, stämmer
det. Och det är väl så att innan de satt igång med skifterna så fick de ju lov att aktualisera de gamla kartorna, hur gränserna riktigt var då innan de började omgöra om.
Ja, just det. Ja, just det.
Så här ser man här de har gamla. Den.
Ja.
Och det är byn här uppe då.
Ja. Ja, just det.
Och det här är den gamla indelningen.
Det är det, ja, med alla de små bitarna där.
Ja.
Ja, det måste det ha varit eftersom det var på 1600-talet.
Ja. Och det finns inga gränser riktigt med skogen och så det var jag förstår.
Nej. Utan det var lite flytande sådär.
Ja,
där,
kanske
lite
om det var gemensam helt enkelt.
Ja, det är möjligt att det var, ja.
Men här ser så bra vintervägarna till Norberg.
Ja, just det.
Ja. Lite grejer här.
Det här är någon
bäck där.
Ja, just det.
Ja, det där är bäcken ifrån.
Den går vidare ner sen.
Som kommer ner till Flytsjön, ja. Och sen är det Flytbäcken här.
Ja. Gislareviken.
Ja, så står det förstås. Ja. Om Benviken. Och den heter Gislaren, den här.
Är det sjön?
Ja. Om Benvikan.
Ja, just det. Den heter Gislaren då. Ja. Och så gick då bäcken därifrån och ner dit.
Och det namnet är ju borta nu.
Ja, fullkomligt. Ja. Nej.
Och inte vet jag vad Gislaren står för.
Nej. Vad synd, för det är ett vackert namn.
Ja, visst är det det. Konstigt nog så står det här Damsjömossen.
Ja, jag ser det. Ja.
Så om namnet, om det här redan var föråldrat då när man skriver in
det kanske det var. Ja, just det.
Ja, ja. De andra.
Det här är östra omvändning. Alltså har du västra där?
Ja, det finns ingen motsvarande karta.
Nej.
Utan den är bara kvar här.
Ja.
Det finns på nere på länsstyrelsen där nere. Förstås.
Ja, det är klart. Ja.
Och här står ju så är det en Norets.
Ja, det är det Nora äger.
Det är
inte med. Nej, det är inte med. Nej. Det. Och det har de liksom bara skjutit iväg.
Ja. Och då, där har de sin kvar.
Ja.
Och här är östra omvändning.
Ja.
Det var här som sågen sen.
Jaha. Ja, just det. Ja, det finns. Vad fint hörde jag. Ja, det finns.
Ja, det var så trasig den här. Så.
Jag förstår det.
Ja, det är bättre att komma
till det. Ja, ja.
Så, men nu är det ju riktigt. De gör ju så.
Ja. Nej.
Nej, jag tog bara på en vanlig skiss.
Ja, ja.
Det var inte. För att den får så illa man håller på.
Ja, just det. Ja, precis. Ja.
Men den har jag också uppe i skiftiskor.
Ja, ja.
Och det här är ju byns.
Ja.
Och det här gäller ju fortfarande.
Det gör den,
ja. Om vi ska hitta på någon gräns.
Ja, just det. När är det den du har gjort?
Ja, 1856.
Jaha. Ja.
Och här ser man då.
Där har du flax.
Gårdarna.
Ja. Där ser man hur tätt det
är. Ja, och här är de nog fortfarande.
Ja, det är väldigt mycket
säkert, smaker. Jag tror inte de är utflyttade här.
Nej.
Vi ser hur det är. Vägen kommer, det är hyttplatsen. Vägen kommer.
Det var en gamla vägen. Ja.
Näst, sen går. Har vi flyttat någonstans? Svårt att komma in i
kartan. Det är det flytten.
Ja, det är det flytten. Svårt att komma in i kartan.
Ja, just det. Ja, visst. Då,
jag har hållit på att skriva in lite gamla namn eller på en kopia.
Jaha.
Det kan jag inte hålla på. Det är flera hus här på den här kartan än vad som finns nu.
Ja,
här ser man också flera hus på Hyttbacken.
Ja.
Men jag har en annan speciell karta i Hyttbacken.
Jaha.
Men här vi ska titta på originalet. Man ser bättre.
Ja, det är klart. Jo, det förstår jag.
Det har varit mina fingrar. Det här har varit ute för äventyren. Det har varit i Norberg.
Jaha.
Henriksgården, jag fick tillbaka.
Jaha. Ja.
Det är bara i backen.
Det är bara
du ser så upp hela
ja, just det. Ja. Där är alla husen då. Som...
Ja, och andra delar. Det står ju här.
Mm. Just det.
Hon började en hytta och bokaremärket. Det slog de sönder.
Ja, och som malmvågen.
Malmvågen och hoprostgrop och sundborostgrop och våra ombärningrostgrop.
Ja,
Norbergs ombärning och en Noras rostgrop ska jag väl vara.
Ja, just det.
Malmlår och
ja.
Gemensam hyttbacke.
Ja. När är den här?
1825.
Ja.
Mm. Men den har varit inne på förvärvsstaten. Det var en ja. Friberg som var hit.
Jaha. Ja, ifrån Norberg. Mm. Ja.
Och det hade han inte nog med att göra. För att han, den andra byn hade han ju rätt att vara.
Ja, ja. Men, ja, just det. Men han, ja, han klev över gränsen.
Ja, visst. Det var ju fel.
Ja.
Mm. Det är ett bra tid.
Ja, just det.
Är
det här ifrån gården?
Ja, det
måste vara från historien. Ja, jag ser
det. Ja. Det där har jag skrivit av.
Ja.
Den här är kul på det sättet att... Nej, det har inte jag, men den hittar jag på Uppsala slott.
Jaha.
Och det är den här gumman hon bodde här, Kristina
mm.
Ersdotter, och hon dog 28 mars 1817.
Mm.
Det kan ju inte riktigt avlevt 1 mars. Överlevde sin man, det var inte så konstigt, det är ju så.
Ja, just det.
Och, men hon hade då nästan ingenting, stackaren, utan det är ju mest hennes klän.
Ja, ja.
Men jag har ju fått reda på sen att kläderna i en bouppteckning, de kunde även för en karl vara så värdefulla, så de kunde överstiga nästan ett egendomsvärde.
Oj då.
För kläder var så väldigt värdefulla.
Ja.
Det var så ja. Dyrt att skaffa dem.
Ja.
Så det var höga summor på kläder.
Mm, mm.
Jag höll på med det här i alla fall då när det var tar den här sockendräkten.
Ja, ja.
Här står ju till och med hur de såg ut.
Ja,
och att hon hade röda snösockor och 2 par röda strumpor.
Ja, ja.
Och det roliga är sen att hon hade skospännen.
Ja.
2 par skospännen. Mm. Och... det visar att de var så pass värdefulla då, så ja, skorna var utslitna, men skospännena flyttade man över.
Ja, just
det var antagligen silver då.
Ja, ja.
Och sen har hon såna här stycken då, som var till spetsar på hettor, och hon hade mycket såna här mössor.
Ja, jag ser det. Rosig mössa, ja.
Mössor, och sen var det lite andra saker. Ja. Och så hade de 40 riksdaler. Och så står det att barnlevernas kommer att dela lika.
Ja.
Och jag kan inte lagen riktigt, men kanske det fortfarande var så att egentligen skulle brodern ha mer.
Ja, just det, ja.
Men de kommer överens om att...
Gånger hatt till och huvud ifrån, ja.
Ja, just.
Ja.
Så den är fin, tittar jag på där. Då.
Mm,
men den har
jag
inte
förstår.
Jag.
Nej.
Men det här är alltså sonens nu då, Per Hanssons.
Jaha. Ja, just det. Ja. Det är där det är. Ja. Det började med silver.
Ja. Ja, det står en kopp. Det kan möjligtvis vara en där som jag kallar för bägare.
Det kan det vara, ja. Ja.
Men det
här som står här, är det dalen? Det?
Ja, det där kan jag inte.
Nej,
nej.
Men det
nej.
Kan man ta reda
ja.
På.
Ja. Men här ser man ungefär.
Ja, just det. Ja. Oj, ja.
Ja, den
hade ja, visst. Då var det noggrant också.
Ja.
Var det en herrgård?
Ja.
Ja.
Mm. Ja, Per Hansson, han var... Det var Idas fars morfars far.
Oj då.
Mm. Ja. För att den här gården ärvdes på... genom Idas farmor. Idas far, Gustav Andersson, kom hit som 18-åring till sina morföräldrar.
På det sättet. Ja, ja. Ja.
För de hade bara en dotter och var gift upp den där Antimas gård.
Ja.
Så kom han tillbaka hit.
Ja.
Och här är skulder. Och...
ja, just det.
och här är skogsarbete och en färdig mila. Och...
Ja, just det. Ja. Fantastiskt.
Så där är och kreaturen nästan roligast att se. De har skrivit upp namnen.
Nej, vad var kul.
Svart sto några och 20 år. Det är inget namn på henne, men en kokrusa. Ja. Och en kokrongås. Och det här är förskräckligt gammalt namnsätt. Det fick jag lära mig när jag läste nordiska språk. Att de kallar... ofta korna för gås, krongås och sommargås.
Nej.
Och det här är ifrån att som husdjur så är gäss äldre än kor.
Jaha.
Och då fick man, de är så mycket fett in i en gås att man kan använda det som smör. Det kan vara det gamla i höns också.
Ja, det är alldeles ja, just det.
Och det hade man använt som, nästan som smör. Och då... därav påstår de att det här benämningen att sätta gås på en ko.
Ja, för den gav också smör.
Ja.
Ja.
Det var en som... och det här sommargås, det kommer igen.
Så. Ja, just det.
Och den där rosa till slakt, som ska gå till slakt.
Ja.
Och kulla och snölinda och stjärnkulla.
Ja, det förstår man.
Kjolkalv och bockskilling och tacka och galt.
Ja. Oj, oj, oj.
Det är roligt.
Ja, det är roligt verkligen. Ja. Vad kul.
Så.
Och det, om jag finge göra så då att om jag finge... vad heter det?
Ett fördelskontrakt.
Vad menas med det?
Jo, det är de äldre generation gör undantag.
Ja, ja, ja.
Det är väl nu att Per Hanssons fru lever, Anna Larsdotter heter det, som ska ha det här.
Hon ska ha det och undantag för sig.
Och det är inte lite hon ska ha, de ska ju ha skjuts till kyrkan.
Ja, det. Ja. Och det måste fästas på papper.
Ja, Per Hansson, så han kunde ju bara skriva så det här PHS.
Ja.
Och Anna Larsdotter, ja.
Ja.
Och det är kanske inte en bibliotek. Varför skulle jag inte skriva en del av det här?
Är det någon slags äktenskapsförord nästan?
Nej, de avstår fast och lösa egendomen till sina fyra barn. Ja.
Jaha.
De lever fortfarande.
Det är en slags gåvobrev då? På något
ja,
sätt.
Det är det. Anders omyndig som nu mottager fasta egendomen. Ja, det är Anders Persson.
Ja.
Nej, myndig var han, ja.
Ja, ja.
Sonen Petter på 13:e året, dottern Stina på 27:e året och dottern Anna på 18:e året.
Den kom sönerna först.
Ja. Det omyndigas rätt bevakas för närvarande av fadern.
Jaha. Då var det ingen bouppteckning, utan det var någon slags överlämnande kontrakt.
Ja, det var det, och då gjorde de ett sånt här undantag.
Ja, just det.
De skulle dela upp den mellan barnen.
Ja,
Nej, för att hon levde mycket längre än Anna Larsdotter.
Ja.
För hon vet att hon var 87 år.
Ja.
Så hon levde långt efter. Ja.
Bra.
Då är det sånt. Men det kan bli något känsligt.
Alltså, nej, det ska...
ja, för jag har fått det från andra håll.
Ja, jag
ska
förstår.
Kolla upp det lite.
Ja. Men i och för sig är det...
Det kan heller inte vara.
Nej.
Jag är ju inte släkt, det är Ragnar Warfelt är släkt. Det är hans mormors mor det här.
Jaha. Men det är så långt tillbaka.
Det kan inte vara.
Nej då. Och det där är det långa... man får göra utdrag liksom.
Ja.
Man kan ju inte ta med hela sådana där.
Nej.
Man kan exemplifiera.
Det kan ju vara...
ja, just det. Precis som det där med kreaturen där. Ja. Och namnen och det.
Titta, har ni ett paraply? Det är något nytt som har kommit in.
Ja, just det.
Och galoscher.
Ja, just det. Du förstår. Det var nog väldigt modernt.
Ja, ja, visst. Och bomullskränning.
Ja, vad kul.
Jag ska bara kolla efter vilka det är så att det inte blir något.
Ja, just det. Ja.
Och det är Anna, det är mormor till Ragnar.
Jaha.
Och Gustav Andersson, de var syskon alla de här.
Var de det?
Ja. Är det här också Anders Persson?
Ja, det är inget.
Nej, det kommer igen det här.
Ja, just det.
Samma saker som han. Ja, det var ett halsby.
Ja. Det är alltihopa väldigt gamla grejer.
Ja, det är det. Jaha. Det här efter bergsmannen Johan Wollin. De har kommit hit på det viset. De hör egentligen till Gustav Adolfs. Men eftersom när Anders Perssons syster var gift dit, så har de kommit kopior hit till den här gården. Och de är väl borta där. Ja. Där. De finns inte kvar.
Nej, just det.
Så det är från den gården.
Ja. Men det är ju fint att det finns från andra gårdar också.
Ja, visst. Ja, det här är Anna Larsdotter, jag som har talat om. Hon levde henne till 67 och det andra var 36.
Ja, så hon blev väldigt... Hon är gammal, ja.
Ja, henne har jag en liten bok efter också.
Jaha, ja.
Som hon har skrivit i.
Jaha.
Det är... Ja, så det där är inte något...
Bra, jättefint.
Hon är väl Hyttbacken.
Jaha, ja. Ja, ja. Det är på en sån där... Det är lite svårt att läsa den där.
Ja, det är svårt att läsa.
Ja, men det går.
Ja, men den, det går nog lika bra att ta en kopia.
På den kopian, det ja just det. Ja,
precis. Jag tror inte att det blir något bättre från originalet, för det är alldeles ihoprullat.
Ja, just det. Nej, det går säkert
jättebra. För det har aldrig legat plant, utan det har legat i rullet.
Ja, jag förstår. Ja.
Så det är, det kan vi lägga...
I den i hyttan?
Ja, just
det. Ja, för det har med hyttparken.
Ja.
Bra.
Entreprise du Conant, entreprise, qui est donc Conant entreprise dans l'île des Liège, pour le marché suédois.
Ja,
det
tar hemskt långa skjort.
Ja, jag yrkar ta hemskt var det. Ja. Jo, Mr. Coraz säger att i början av seminariet i måndag så fick han en presentation av sina svenska marknadens svårigheter, att det är svår att erövra, det får stora ansträngningar. Han har dock funnit att det är också en öppen marknad och det kan man uppfylla marknadens krav i fråga om pris och kvalitet, så är han hoppfull. Han har funnit en öppen attityd hos svenska importörer som han finner mycket positivt.
Et à l'inverse aussi, je dirais même qu'à l'inverse d'autres collègues qui ont peut-être eu affaire à des distributeurs, le distributeur est intéressé par le profit, tout d'abord. À l'inverse donc, je disais que j'ai eu la chance de trouver en face de moi des professionnels. Comment ? Je suis un professionnel du Liège. On a discuté technique de Liège et là il y a l'intérêt. Là il y a l'intérêt pour nous de trouver un écho quand même. Hein, de nous comprendre. Parce que pour nous, le problème de prix, c'est en second qui vient. C'est après qu'on négocie. Pour faire connaître le produit, l'interlocuteur aussi, il faudrait qu'il sache exactement de quoi on parle. Quand on parle d'un verre, eh bien c'est un verre, c'est pas autre chose. Là, j'ai trouvé un écho favorable, donc, et notamment avec le bureau d'ingénieurs que nous avons visité avec M. Blondel, qui donnera après les coordonnées exactes, avec aussi l'importateur de Liège, qui est en même temps transformateur ici en Suède, à Gothenburg, c'est la société Vicondels, qui produit exactement les mêmes produits que nous, mais qui est intéressé par contre aussi, je dirais, par certains produits semi-finis, qui pourraient finir à ce moment-là, selon le design du marché suédois.
Han säger, sluta där.
Ja, kan ju hjälpas åt kanske. Han säger att han tycker att han har fått ett bra program därför att han har fått träffa tekniker som kan kork och som han har kunnat kommunicera med. Och på det sättet har man kunnat hitta vissa möjligheter och öppningar.
Han har hela tiden just talat med tekniker och som man har mött på en teknisk nivå. Och han säger det att är det så att man är överens om de tekniska lösningarna så får man sen som nästa steg diskutera priser.
Ja, det förstår jag. Det viktiga är att lösa de tekniska frågorna.
Ja, själv är han ju, säger han, själv är han ju professionell när det gäller sin vara och dess applikationer och han har fått möta folk av samma kaliber här i Sverige. Han tror att det kanske är mindre lätt för de av hans kollegor som huvudsaken eller som går huvudsaken bearbetade agenter, importörer som där liksom de tekniska aspekterna är mindre betydelsefulla.
Jag förstår. Men är inte språket en svårt hinder här? Jag menar, svenska tekniker brukar inte vara något vidare på franska.
Han har haft tolk med sig.
Ja, jag kan
ställa frågan.
Ja. Det är difficulté à cause de langue. Les techniciens suédois parlent.
Oui, mais parler anglais aussi. On parle anglais, donc on arrive à se comprendre. Donc nous connaissons tous les deux le produit. Donc il suffit de temps en temps, peut-être on ne se comprend pas, on écrit sur des feuilles, on fait des dessins, mais on connaît le produit. C'est un produit que nous connaissons très très bien, nous sommes dans le même domaine, on fabrique, nous connaissons les composants qui rentrent dans certaines préparations, donc il n'y a aucun problème. Entre technicien, le message circule librement. Bon, il y a une autre maintenant affaire, c'est l'affaire du prix, qu'on négociera après. Ça, l'affaire du prix, c'est en seconde manche.
Mellan tekniker emellan så tycks det finnas ett lingua franca i stort sett. Det är väl hans meddelande.
Man kan alltså diskutera tekniska egenskaper och toleranser och
kvalitetsgraderingar
och sådant, de är på
något sätt
universella.
Ja, ja. En tous les cas, ça m'a permis de me rappeler avec force mon anglais.
Han hade blivit tvungen att försöka anstränga sig med den engelska han kan. Så att han har kunnat klara sig.
Utanför den här intervjun, är det första gången de är här?
Vous êtes ici, n'est-ce pas, tous pour la première fois?
Oui, oui, oui.
C'est
la première fois.
Ingen erfarenhet tidigare att ta handel alltså med Sverige egentligen.
Alors, vous n'avez pas eu d'expérience commerciale avec la Suède?
Avec la Suède, non. Avec la Suède, non, c'est la première. Si, je dirais que si, il y a eu des affaires de compensation dans le temps, hein. Avec il y a eu quelques affaires de compensation. Avec le monsieur qui nous a exposé là sur le Cécile Twind, non? Sukab a traité quelques affaires de compensation avec l'Algérie. Et il y a eu importation vers les années peut-être c'était les années 70 comme ça, peut-être il faudrait vérifier. Il y a eu une exportation de Liège dans ce cadre-là. Oui. Mais c'était des lièges bruts, de la matière première. Maintenant, nous ne pouvons pas offrir ce matériel. Étant donné que nous avons développé quand même les capacités de nos usines, nous sommes développés et nous avons besoin beaucoup de lièges.
De har ingen tidigare erfarenhet av handel med Sverige, men att han vet att för 15 år sedan så var det en del kompensationsaffärer genom Sukab.
Et cependant, nous sommes aussi donc, en contact depuis l'année passée avec la Finlande. Nous avons envoyé un petit conteneur à titre d'essai. Voilà, qui, je pense, fera entraîner d'autres conteneurs.
Très bien, alors. Merci pour cette interview.
Voilà, bon, merci.
Pour les photos, hein, et vous voulez vous envoyer conteneur.
Merci, monsieur.
Merci beaucoup.
Jag har bett honom berätta några ord om företaget, hur stort det är och antal. Det är ett statliga företag för tillverkning av verktygsmaskiner. Huvudkontoret ligger i Konstantin.
L'usine en production actuellement se trouve aussi à Constantine.
Och där är också, äger också tillverkningen rum.
Nous fabriquons à l'heure actuelle la machine-outil pour le traitement du fer par enlèvement de métal.
Man tillverkar nu verktygsmaskiner i järn.
Nous avons 500 employés et ouvriers dans cette usine.
I den fabriken i Konstantin har man 500 arbetare.
Nous avons des projets en voie de réalisation.
Det finns en del projekt för nya fabriker.
Pour le textile, les métiers à tisser.
Pour
le textile.
Vous faites les textiles,
on fait des machines pour le travail du textile.
Man ska börja tillverka maskiner för textiltillverkning.
Nous avons aussi un projet en voie d'initiation pour les presses, le fromage, les presses métalliques.
Man ska också börja framställa pressar.
Oui. Nous avons un projet en lancement que nous appelons outil coupant. Outil coupant. Il s'agit des aciers rapides et des plaquettes en carbure.
Ah. Moi, je vais demander d'assistance. Mais où tog Per Blondel vägen? Ce sont vraiment des trucs techniques. Det är också flera fabriker som man ska starta för olika typer av verktygsmaskiner.
Enfin, la mission de notre entreprise est l'industrialisation de la machine-outil en général, de ses filières, ses différentes filières, des accessoires accompagnants, des outils accessoires accompagnants, c'est-à-dire des dispositifs, des machines. Je ne vais pas trop m'étendre, je pense que vous avez dit qu'il faut être rapide. Seulement, voilà, c'est complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu la technique. Les machines ont des dispositifs pour pouvoir faire différentes fabrications. Ces dispositifs, il faut les faire. Il y a les outils de coupe. Il faut les faire. Et c'est ce que je vous ai dit, nous avons, ce que nous avons en lancement au niveau du développement.
Det är huvudtaget industrialiserar, man industrialiserar tillverkningen och framställningen av verktygsmaskiner.
Bra. Då går vi in, tycker jag, på erfarenheter. Vi tar det här den
seminariet. Nos capacités de fabrication actuelle dans l'usine de Constantine sont de 1200 machines an.
Man kan framställa 1200 maskiner per år i Constantine.
Nous faisons des fräseuses,
des fräsmaskiner,
des tours parallèles, des perceuses, des tours et amulées,
Là, vous n'avez pas besoin de détails.
Des affûteuses pour réviser les outils, des polymères et les scies mécaniques.
Mécaniques
sont les gars.
S'il vous plaît, si l'on pourrait peut-être continuer. Quelle a été votre expérience pendant cette semaine, pendant ce séminaire ici en Suède? C'est votre première visite ici en Suède?
Oui, c'est ma première visite en Suède et en Scandinavie en général.
Et första besöket både i Sverige och i Skandinavien.
Enfin, l'impression est favorable pour moi. Malgré la difficulté de ma mission, parce que placer de telles machines dans un pays développé, ce n'est pas facile.
Han har fått ett gynnsamt intryck, även om han förstår att det inte är lätt att placera den här typen av verktygsmaskiner på en så utvecklad marknad som den svenska.
Parce que les problèmes qui se posent, ce n'est pas un problème de qualité ou de. D'abord, c'est un problème d'ordre psychologique.
Det är inte enbart ett problem med kvalitet att göra, utan det handlar också om psykologi.
On n'imagine pas facilement un pays sous-développé qui a atteint un tel niveau de technologie. Alors, on se méfie, bien sûr, et je considère même que c'est légitime que ces pays puissent faire des produits de qualité.
Man har kanske ofta på den svenska sidan ett negativt intryck av utvecklingsländer. Man tror inte att det går att framställa pålitliga produkter av kvalitet.
Nej, just det. Men då kan de ju, vad heter det, då har de ju priset istället som... Hur ligger priset då till? Är de konkurrenskraftiga?
Och priset är så konkurrensiella.
Oui, nous n'aurons pas de problème de prix.
Nej, de kommer inte att ha några problem när det gäller priset. Nej, det
är svårt. Notre problème, c'est de pouvoir arriver à intéresser quand même quelqu'un, un importateur, qui puisse accepter d'être un agent de vos machines, qui puisse les représenter, pouvoir les introduire. Parce que nos machines ne sont pas un produit de large consommation. C'est des machines qui sont destinées à des techniciens et qu'on ne voit pas dans des magasins. Elles sont toujours dans des usines, dans des ateliers. Donc nous avons un créneau un peu difficile parce que c'est un créneau de professionnels.
Mm. Man har svårt att tro att han kommer få svårt att hitta en agent som kan representera de här maskinerna på den svenska marknaden. Och det är också så att de här, det här vänder sig till en väldigt speciell krets tekniker som är intresserade av de här produkterna. Och det kan vara svårt att nå dem med information.
Har han fått, precis som den föregående, han hade ju fått snacka med tekniker. Och det har väl de här också fått göra då?
Och så är vi ju de kontakta med de professionella, de tekniska.
Oui.
Dans votre secteur.
Oui. J'ai eu des contacts. Bon, quelques-uns ne sont pas intéressés parce que le genre de machine qu'ils commercialisent n'est pas de notre créneau. Ils appellent du haut de gamme. Et seulement notre créneau à nous, il est toujours demandé. Parce que nous destinons nos produits à la petite et moyenne industrie. Ou à des ateliers de maintenance, ou même à des ateliers de formation. Nos machines sont toujours demandées, même dans les pays développés.
Han säger att en del av de kontakter han har haft har varit på för hög nivå. Det har varit för sofistikerade maskiner. Och det här företaget vänder sig snarast till medelstora och små företag och även till att användas i utbildning och undervisning.
Oh ja.
Nous avons des machines de grande qualité puisqu'elles sont fabriquées sous licence de marques qui ont déjà fait leur preuve.
Deras kvalitet är utmärkt och de tillverkar under licens.
Jaha, ja, ja.
Nous avons pour le tour en licence Weiser, le tour Weiser est un monde entier.
Och en som heter Tour Weiser, det är alltså ett märke
för det som är känt. Ja, just det. Vad är det för nationalitet på det märket?
Vilken nationalitet?
Je vous réponds. La deuxième licence pour le reste des produits, elle est de Fritz Werner. Et c'est des produits, c'est une licence allemande, RFA.
Une tyske licence.
Nous travaillons aussi sous des normes DIN qui sont très sérieuses.
De använder sig också DIN, DIN-standarden.
Ja, just det.
Et nos produits sont de même standard.
Och de använder sig av samma standard som västtyskarna.
Ja. Ja.
Nos produits peuvent être écoulés ici dans la mesure, ça j'ai eu à le constater à travers le contact, dans la mesure où on est dans la mesure où on les équipe de commandes numériques, la CNC. L'affichage digital. Il faudrait les équiper. Cette commande numérique, à l'heure actuelle, est en voie de développement chez nous. Donc, bientôt, nous allons offrir des produits aussi sofistiqués que ceux qui sont déjà en service à Suède.
Och man tror att man ska kunna offerera lika sofistikerade produkter som det som nu importeras i Sverige.
Bra. Det är bara att jag ska honom lycka till där.
Ja. Il vous souhaite bonne chance. Bon appétit.
Voilà, nous ne perdons pas quand même confiance. Et si on arrive à intéresser quelqu'un, et je pense que quelqu'un semble être intéressé, nous arriverons à écouter quelque chose.
Très bien. Je vous remercie. Hein.
Merci beaucoup.
Vad tycker du, Rad?
Det borde vara befarat faktiskt i början.
Rasmin har arbetat som konsult och expert.
Jaha.
Med att lägga upp de individuella programmen under veckan.
Ja, ja. Ja.
Du har också följt med till exempel skoexportörerna.
Bara då?
Ja, ja.
Jaha. Vad fick du för intryck då?
Det är
skoexportörerna. Det var ju två stycken och den ena hade ett ganska brett sortiment för en mycket stor statlig grupp av familjer. Och där fanns ju en ledarskor men också några viss typ av fastställda som fann ett visst intresse. Den andra fabriken hade bara en mycket enkel fast skolkollektion med sladdrig PVC och den
det var inte så.
Det var inte alls. Nej, det fanns ingen respons alls. Och priserna var inte i hans fall.
Nej,
det var ju diskuterade knappast det. Det var höga. Men den som hade då lite större sortiment och hade också priser som låg inom inom det resonabla gränser.
Ja, det är ju väldigt viktigt.
Sen är frågan om man i den enskilda modellen tycker att priset är just rätt för den. Men vad fortfarande inom ett intervall där man kan diskutera.
Ja.
Du får väl sen i den färdigutskrivna intervjun uttrycka så att den ena skoexportörerna i synnerhet hade bra produkter. Så att
ja, just det. Ja, visst. Ja, det är klart. Ja, visst. Det säger sig själv.
Nu kör vi då med färsk rökt ål där, va?
Ja, just det.
Så kör vi pigvar, hälleflundra.
Ja.
Denna veckan.
Ja. Och sen, är det här middagsmatsedeln?
Det som vi kör, det den här veckoalakanten ja, som vi kör nu.
Är det både på lunch
och middag nu?
Och kan ta, den är genomgående
för dagen.
Och den ändrar ni en gång i veckan?
En gång i veckan ställer vi bara.
Men här det som finns, det som är skånskt här, toast ålabodarna till exempel, det
säljer bara alltså.
Ja.
Det säljer, gör det.
Ja, just det.
Vi säljer nästan, man säljer mycket av det, tack vare mycket av namnen. De ser det på skyltarna när de kör ner.
Just det, jag förstår.
Vi har haft en del namn som det här är ju, slottet är ju byggt av en sockerkung, Tankell, eller vad han heter, måste han heta då. Ja, Kjell heter han. Ja. Du kan få lite memoria sen när det finns nedskrivet historia och sånt där. Och då när man använder vissa av de namnen i maten.
Ja, just det. Ja.
Ska de också prova dem?
Ungefär som de har svällsulan på
Sabor.
Ja.
Sen har vi en sak där som vi har också provat. Som jag inte vet eller serveras någon annanstans. Men det är en kolgrillad färskväckt lax.
Jaha, en grönsakspuré, det låter inte
så. Så där har vi alltså färskväckta laxsidor.
Jaha.
Som vi då bara klär av den här lilla skåpan på.
Jaha.
Och sen grillar vi den underifrån.
Jaha.
Så skinnet blir nästintill kolsvart. Jaha. Och nästan oätligt.
Ja, ja.
Men av fettet inne i laxen så blir hela laxen färdig kan man säga. Den grillas inte på översidan utan
underifrån.
Den är klar när det börjar liksom koka på översidan.
Ja, ja.
Av sitt eget fett.
Ja, just det. Ligger den på skinnet?
Den ligger på skinnet.
Ja, just det. Ja.
Och grillas alltså från en sida hela tiden.
Ja.
Så att lite av det här rökta går upp då i kolgrillen. Går också upp i det här rökta då.
Ja, ja, så att det blir en lite ytterligare en piffig smak.
Det kan man säga.
Ja, just det. Äter man det? Skinnet kan man inte äta.
Nej, skinnet är inte speciellt bra. Nej. Eftersom det fordras fordras att man grillar det ganska hårt.
Ja, jag kan förstå.
Annars blir det inte riktigt effekt i rätten.
Man skär då liksom ur skinnet.
Det kan man säga. Ja. Och den blir ju nästan till helt benfri. Det blir ju bara de där små sidor.
Ja, just det. Ja. Ja.
Så det har vi ju provat oss fram. Och det, har vi, det är ju en sån där grej som man säljer så mycket.
Vad bra.
Man inte hittar det överallt.
Nej, just det. Ja. Ni har, kan man väl säga, då alltid någonting som är lite sådär lokalt anknutet och lite skånskt i största allmänhet. Om vi tittar på Törståla-bodarna till exempel, skånsk äppelkaka.
Det kör vi alltid,
skånsk äppelkaka. Det har ni alltid, ja just det.
Men sen får vi liksom plocka in sådana här grejer som har blivit poppis.
Ja just det, mango, parfait,
mango, kiwi, hjortron kör vi.
Jaha. Just det, det här är ju lite lustigt det där. Jag menar, björn och hjortron här nere i Skåne.
Ja,
det är återigen ett exempel på hur det sprider sig.
Ja, just det.
Precis.
Ja. Men bara för att spetsa till det lite så har vi gjort hjortronsås.
Ja, just det.
Nej, vi gör en form på hjortben.
På
hjortben, ja. Och så... har vi bara lite rödning och sen har vi nästan kalopskrydd ifrån dem. Och sen så tillsätter vi sönderhackade hjortron i slutet. Och avslutar med lite grädde.
Ja,
det
jobbade på ett ställe. Då hade vi gin och änkelsplanterad bita. Och där hade vi ju bara
gammelösas. Ja. Det ser bra ut.
Ja, det
är mycket sött.
Ja,
det
blir
det. Ja, det är lite sånt här. Man får prova liksom.
Får jag ta den med mig?
Så du visste det.
Jättebra. Jag tänkte jag skulle passa på.
Nej, jag sa inte vad som ser det ut.
Jättebra. Det ser ut bra.
Fotograferar du mycket mat eller du gör mest reportage?
Det är mest reportage, men det blir en del mat också. Det är fast en... Det är mest i reportageform alltså. Det är inte sådana där studiogrejer alltså för fina mattidningar och sånt, utan det kan vara då i sådana här sammanhang.
Det här är en kille här, en holländare. Han var alldeles i matsalen då va? Eller i köket då för att få upp allt det här på skeppet. Innan de började liksom sacka va?
Ja just det.
Så vi fick springa som Sören i köket och bara få ut det va?
Ja.
Man
får ta dem dessert,
de är väldigt fin
sorbet. Som
mellanrätt.
En
örtsorbet
kör vi som mellanrätt.
Vad heter det?
En
örtsorbet.
Örtsorbet? Med champagne i.
Jaha.
Så vi är...
Det har ni som mellanrätt?
Ja, det har vi. Och serverar vi oftast när vi serverar en större meny. 3-4 rättesmeny. Oftast 4 rättesmeny. Då har vi en sån emellan.
Jaha.
Mellan...
Vad har du i den då?
Det är husets alla örter och en champagne.
Champagne, ja.
Och sen vi gör ett avkokt papper.
Alltså. Ja.
Så att den blir ljust gröna. Det blir den lite.
Ja. Ja.
Och så serveras då alldeles slaskig.
Jaha.
I ett sånt här martiniglas.
Ja, ja.
Ett isat sådant.
Ja. Ja. Vad bra. Vad temagrejer för sånt?
Här ute ja, på den här terrassen så har vi haft försökt nu de två senaste åren köra en barbecue.
Ja,
där vi då har en kolgrill ute som är kopplad till den här campinggasol. Så grillar vi då tibernstekar och sånt och så dukar vi då upp ett salladsbord som är då i storlek 4 stycken sådana runda bord då. Med sådana här höga uppsättningar då, med sallad och hängande bananklasar och alltihop.
Ja.
Serverar vi då här ute.
Ja.
Folk får då gå och ta och komma fram till grillen och så.
Ja. Var sitter de sen?
Då sitter de då här ute på utserveringen. Har vi då här ute
ja,
också,
just det. Ni har stort.
Och så mycket folk så sitter de även inne.
Ja, jag förstår.
Så att det är en mysig grej.
Ja.
Och en pjäll.
Ja.
Här är min källa. De har varit man sökt efter en längre tid i Jesus ägon men inte lyckats hitta någonting. Så fick vi för oss att vi skulle göra en vinkällare och vi gick här i källaren och tittade och hade oss och lyfte på mattan så hittade vi detta golvet som är vi bort Det var sådana här tegelplattor på väggarna. När vi bort dem så var det en gul tegelvägg som vi tyvärr inte kunde bevara. Den var så sprucken så vi murade upp ny tegel på dem istället. Ja. Men i övrigt så är det i naturen.
Jaha, jättetrevligt.
Och sen så slog vi hål i väggen här. Och så fick vi lite vinutrymme.
Ja, ja just.
Och vi har i lager i stort sett alltid mellan 110 till 130 olika sorter. För närvarande har vi 122.
Jaha.
Och vi har viner mellan 90 kronor och till 2050 kronor flaskan.
Trevligt.
Och de mest exklusiva är den här Risborg.
Jaha.
1978.
Jaha. Det är den som kostar 2050.
Precis, ja. Det är ett slott som bara släpper sina viner då det håller toppkvalitet.
Ja.
Och 1978 så släppte man 2000 flaskor.
Ja.
300 kom till Sverige och 6 fick vi här på den här slott. Och varje flaska är numrerad och signerad.
Ja, fina grejer. Vänta, då håll den ett tag så får jag ta bild av dig. Ni har 4 stycken här.
Ja, så jag sålde 2 med detsamma.
Det gjorde du? Ja. Ja.
Ja, det var ju otur. Idag kan bli ett auktionsvärde i dessa småningom.
Ja,
det är
säkert.
Det som just det. Är roligt.
Ja, precis. Du heter?
Gert Svensson.
Gert Svensson. Ja. Gert G-E-R-T. Ja, Svensson med 2 S.
Ja, precis.
Ja. Och du är restaurangchef.
Ja, ja.
Bra.
Den mest kända Chateau du Kem, som där finns en fabrik i Malmö som har samlats sedan långt, långt tillbaka på 1900-talet. Slottsherren från Duquem kom till honom förra hösten och man öppnade en flaska från 1936 och provsmakade. Och den smakade helt förträffligt enligt utsagor. Och det är mycket unikt för vita viner att kunna hålla sig så länge.
Ja, ja. Det är märkligt.
I övrigt så vad vi sysslar med här nere, det är inte bara som utställningslokal. Vi säljer medlemskap till företag. Vi ska ha en jetset-klubb på 12 stycken företag. Så småningom, vi har sålt 4 av de andelarna hittills.
Ja.
Och man får egna glas med logo på här nere, 32 stycken, alltså till 8 personer. Vi håller med en vinföredragare som är duktig, som är anställd här på Örnäs slott, som heter Mohammed Hassan.
Det berättade du här förut, ja. Och sen hörde jag också att ni har då, ni ska ha 4 stycken sådana här vinprovnings...
Ja, vi har haft en och
ni har haft
tre nu, närmaste
tiden. Ja, precis, ja. Ja. Mm. Ja, just det. Och då får också privatpersoner
visst,
komma.
Visst, det är för allmänheten.
Ja, precis, ja. Men den här vinklubben, de är med också då i samma...
Ja, ifall de vill. Ifall de vill. Jajamän, det är frivilligt.
Ja.
Sen så givetvis så får ju konferenser och övrigt också komma ner och prova viner.
Ja.
Men inte till de priserna som den här klubben
har. Nej, det förstår jag.
Utan
nej,
det blir till normala flest priser,
ja,
så att säga.
Bra. Mm. Först hela den biten. Ja. Det börjar alltså kan man säga, då går ni ju då med stenbitar. Ja.
Stenbitar.
Och lake, ja. Och sen...
Så kommer det skalgrund där emellan.
Ja, det gör det också. Ja,
ja, ren lax.
Ren och lamm.
Och lamm, ja.
Och lax.
Och lax.
Ja.
Och vår kyckling,
ja,
om det finns.
Ja.
Sen sätter du igång, sen är det ju inte så mycket på sommaren.
Nej, det är det inte.
Sen sätter du igång med kräftor.
Ja,
just det. Ålagillet.
Ja.
Gåsen direkt där.
Ja, och så julen.
Och så julen, julen.
Ja. Så det går för runt, ja.
Det går runt äter alltså.
Ja. Det är med spettekaka.
Spettekaka serverar vi alltid. Varje... minst en gång i veckan till konferensen. Vi har ju många dagar.
Ja.
Vi har många veckokonferenser. Så då får man passa sig små igenom bara en gång.
Ja, just
det. Annars försöker vi få in så de flesta, ja, konferenser får äta spettkaka.
Långa, det lagar ni själva?
Nej, det går finns inte. Ett par, en 7-8 stycken sådana här spettkakebagar.
Ja, just det.
Som bakar.
Mm.
Ni är också väldigt vanligt på bröllop och sånt.
Ja,
ja, ja, det hör till det.
Det är ju vanligare än krokan här nere.
Jaha.
Så är det, ja, ju spettkaka.
Ja.
Och det har man ju också då vid högtider.
Ja.
Jul och julbordet. Mm. Kröner man ju oftast med en stor svettkaka då på 300 äggulor då som är på 20 meter, är på 20 högre då eller så. Som det är alltid någon som donar in mig i början på säsongen. Då har man ett helsike att få tag i en till sen framåt jul.
Jaha,
det är sånt här som man får bestämma långt in. Jaha. För det är ju, det finns ju inte på maskinell väg än. Utan de måste liksom.
Då,
ja, de, veven går väl kanske automatiskt. Men man måste liksom springa där med spritspåsarna då.
Jaha.
Med det här. Så även det som säljs i portionsbitar, det är ju liksom nerskurna stora tåg.
Det är det. Ja.
Så att det
är inte långt från Örebro och Malmö finns det ett.
Finns ett litet Landskrona har börjat på måndag i veckan och Åstorp finns det något och har börjat på säsongsöppet och så det är Eslöv var något litet.
Gröt och jag personligen då jag går och sätter mig eller ställer mig framför ett spår så får jag en mättnadskänsla bara jag ser det. Det är ofta så mycket upplagt va.
Och det är väldigt jobbigt också att hålla det fräscht.
Ja, det är
om man,
mycket.
Om man inte har till folk som bara kan ägna sig åt detta.
Men det finns ju de som gör tvärtom. För att sitta här.